Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news ad free. That's amazon.com/news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hallå och väldigt välkommen till ett sprakande nytt avsnitt av din favoritpoddis Rätt upp i verkligheten. Sveriges roligaste podd också som görs av två killar och de två killarna, ja, det är ju jag, Johan Hurtig Wagrell, och på andra sidan internet idag, Jonas Strandberg.
88.
Nu kör vi.
Det gör vi verkligen. Hur mår du?
Jag mår toppen, gör jag. Lite. Täppt. Ja. Jag har halkat tillbaks i mitt nässprays-missbruk.
Okay.
Som gör att jag gör en sån, jag har också det här starka mentol. Älskar
ja,
skiten.
Men jag med.
Så jag tar några rejäla stänkare och får sånt.
Ett skott rakt sen, upp i hjärnan liksom.
Ja, ett skott bara. Och sen så blir det värre någonsin då strax efter, för att jag tror att det torkar ut. Eller vad
ja,
det är.
Jag förstår precis vad du menar.
Så jag vaknar liksom megatätt. Men lyssnarna känner nog förhoppningsvis ändå igen min röst. Nu kanske jag låter sådär som jag alltid är rädd att göra. Nasal och gnällig och liksom...
Nej, du låter jättetrevlig.
Ja. Du är snäll. Hur mår du då?
Sådär. Lite krasslig. Men
just det.
Fullt poddduglig skulle jag säga. Om än på distans.
Precis. Du vill inte vara liksom, du vill inte känna att du vill vara nära mig, utan du kan podda, men håll
avstånd. Ja, men vi kör på det.
Ja. Det är rimligt ändå.
Men jag har faktiskt letat upp en ganska god story den här veckan. Som vi alltid gör i den här podden. Vi har med oss varsin story. Och de här berättelserna är alltså från veckotidningar, typ så här Allers och Allas och sådär.
Och vi har inte läst dem förut.
Vi har inte läst dem tidigare. Och det är alltså läsarnas egna berättelser då, som vi har valt ut, baserat på rubrik, mainly.
Baserat på rubrik och lite bild ibland. Och sen så tar vi då de här nakna livsödena och gör oss lustiga över
ja,
dem.
Ja, precis.
Eller hur?
Det tycker vi är kul.
Ja, visst. Det är rimligt. Och vad handlar den om då, den här smaska som du ska bjuda på?
Alltså min story, jag satt och bläddrade lite här och hittade den här som skildrar en mobbares perspektiv, kan man säga. Och jag tyckte den kändes så himla intressant och så. För att det är inte så ofta man får höra den sidan, utan ofta får man ju höra jag var mobbad i skolan och det var jobbigt, så du vet, så det har ju sådana stories har vi gått igenom och sådär.
Ja.
Men
Okej, ja, men det blir lite då ett annat perspektiv.
Ja,
där.
Precis.
Det är ju spännande. Jag hoppas ju ändå då som vän av oväntade kaossituationer, så man tänker sig då att det ska vara liksom, vad ska man säga, en mobbares försvarstal lite grann. Att jag hade det svårt hemma, så att jag ångrar mig, men det hade sina förklaringar.
Ja, men du liksom tänker Stephen King-mobbaren som alltid är en greaser, men också alltid har fått cigarett cigaretter fimpade på armarna av sina föräldrar.
Ja, exakt. Att det finns en backstory som gör att man ändå sympatiserar med den här. Så det har varit roligt om det uppfriskande och om det var nu någon som bara jag var mobbare för att jag hade talang för det och det var nice och det var kul och jag ångrar ingenting. Men, det här är mitt sommarprat.
Men hur känner du för så här ja men kanske mest i fiktion är det väl vanligast, men när mobbares motiv förklaras eller försvaras lite grann, hur känner du för det?
Alltså det är ju det är väl ett uråldrigt grepp ändå att leka lite med vad ska man säga, för att skapa bra dramatik och konflikt så behöver man, det är aldrig lika intressant med någon som är liksom helt svartvitt vad ska man, ofiltrerat elakt. Nej. Utan man vill ändå då komma in liksom på djupet och hitta någon, du vet, inte ursäkt till beteendet men en förklaring kanske, så att man känner att det ändå så här, ja, det var ju taskigt att han tryckte ner den här pojkens huvud i toalettstolen och spolade och filmade. Mm. Men han har inte heller haft det så lätt.
Nej, alltså jag tänker typ det, för den instinkten som det kanske, jag tror inte det är bara jag, det är nog rätt vanligt, men att folk blir så vad heter det, primalt liksom hatiska när man ser mobbing skildras i typ film och tv och sådär. Att man typ avskyr mobbaren, typ att den alltså, du vet så, det där hatet som väller upp lite så.
Ja, att det, just det är liksom en sån sak som är, det är för elakt för att kunna ta till sig nästan. Alltså det blir så här, alla tycker det är svinhemskt när säkert då något barn eller så ung person blir mobbad.
Ja, och då kanske
då måste man nog liksom nyansera det på något sätt.
Ja, för att det blir outhärdligt att sitta och hata på det sättet i en hel film liksom, att man bara hatar. Man behöver känna lite, man behöver precis som, vad ska man säga? Jo, det här är ett bra exempel, tror jag. Du vet när vissa komiker som kör så här längre föreställningar, de brukar prata om att man behöver en liten, få vila sig från skrattet lite. Ja. Publiken behöver få vila sig från skrattet för att det blir för utmattande annars. Så då
jag visste att det skulle landa i det är liksom... Det
ja, ja. Vi känner varandra så bra nu.
Ja, verkligen.
Nej, men typ att man, ja, men så man tar ner tempot lite och sen växlar man upp igen. Så att
ja.
Det kanske är en sån grej liksom. Vi behöver få vila i hatet lite. Vi behöver få en hatpaus.
En palette cleanser, alltså sådär i avsmakningsmenyer, att man får en sån liten basilika granité eller någonting som man kan som.
Ja, nej men,
och sen så är man redo för att hata vidare.
Men det är ganska snyggt på ett sätt. Alltså, ja, men om man tar till exempel, jag vet inte om det här förekommer i någon Stephen King-bok, men det gör det nästan helt säkert. Ja, men, vi har en mobbare som trakasserar en klasskompis, är våldsam och obehaglig mot den. Då hatar vi den personen. Steg två, då får vi reda på att personen har blivit typ misshandlad av sin pappa som är alkoholist eller någonting. Då börjar vi få lite sympati för personen. Och sen stryker den mobbaren då med mot slutet. Och då kanske blir dödad av någon mördare eller någonting. Och då istället för att känna fan vad gött, då känner vi också lite fan vad sorgligt. Det är ändå en snygg manipulation av känslor på något sätt.
Ja, det känns kanske som att vi ska liksom doppa tårna i det djupa vattnet som podd här. Mm. Inte för första gången, men kanske en av få gånger. Jag tänker mig att det finns, det kanske är Hegel som hade teorierna om tes, antites och syntes.
Mm.
Jag tänker att i drama så är det väldigt, eller egentligen i livet då, va, så är det ju motreaktioner som vad ska man säga för som ja, som driver tillvaron framåt på något sätt, att det säger ja, om man visar någon som är väldigt ond så behöver man också visar motsatsen och hittar liksom ett driv i kontrastverkan då, som gör att man kan liksom utvecklas eller bli sugen på att titta vidare eller känna att det är en röd tråd.
Mm. Ja, men verkligen.
I det hela. Men eftersom det är en humorpodd så tänker jag att vi ska jag ska teasa lite om min berättelse.
Ja, jag vill jättegärna.
Men sen så ska vi lite spontant försöka lista, för vi landar ju ofta i film och tv-serie och liksom kulturvärlden i den här podden. Mm. Det är liksom vår nästan kärnverksamhet. Mm. Och då tänker att vi ska, du får tänka lite här nu nämligen, vi ska lista lite bra och dåliga liksom favoritmobbare i populärkulturen.
Kul, ja det är bra.
Det känns som att du kommer kunna plocka fram mycket bra där. Och då tänker jag att vi ska också försöka liksom, ja, egentligen att vi lägger ingen värdering i listplacering ska inte utgå från elakhet utan liksom bara någon typ av allmän känsla. Så att man kan ha med någon som kanske bara gör något lite taskigt i en film men ändå gör ett jävla avtryck, kan nå höga placeringar jämfört med någon som bara är allt genom elak.
Det tycker liksom. Jag låter toppen. Gud vad kul.
Ja, så det är liksom vi återgår till mobbalistan strax. Ja. Men den story som jag har sen här då, den är väl också lite på samma tema kanske. Det beror lite på hur man väljer att eller hur det utvecklar sig. Det verkar handla om i alla fall då att någon bonusson här då, alltså det är någon en ny partner, gissar jag, en ny partners son som är jävel.
Aj, aj, aj.
Och som sabbar hela semestern.
Nej, fy fan.
Så jag tänker mig att där kommer vi kunna få ett riktigt riktigt goda exempel på vad den här satans ungen gör. Mm. Eller om det är så att det är inte heller helt osannolikt att det är då brevskriverskan verkar det som då är jättekonstig och överkänslig och egentligen bara borde chilla.
Ja, precis. Att hon har glömt bort att det är semester för barnet också kanske. Att då,
ja,
typ så.
Eller att precis, barnet är bara barn och då det kan inte hon klara av. Ja. Vi får se. Och den får man ju bara lyssna på om man blir Patreon i podden. För vi gör ju så att vi kör dubbla stories i ett avsnitt för Patreons varje vecka.
Ja.
Så vill du liksom ha hela Rätt på verkligheten upplevelsen så tycker du ska gå in på patreon.com/.
Rätt upp i verkligheten.
Och så blir det jätteenkelt och du slipper också reklam. Så gör det nu. Se det som en julklapp till dig själv och oss. Men nu tar vi vignetten. Ja. Den kommer här. Sen blir det lista. Ja, vad har vi då? Jag skickar in direkt nu för jag såg ju nyheten. Jag skickade den till dig tror jag på, eller jag la upp den på story och länkade till dig på Instagram. Mm. Följ oss där. Där jag heter Johan Hurtig och du heter Jonas Strandberg 88 eller hur?
Ja.
Som att jag skulle glömma. Då nåddes jag av nyheten att man nu då i någon typ av reklamkampanj kan hyra på Airbnb huset som de använde för att filma Home Alone, ensam hemma.
Just det.
Julfilmernas julfilm lite grann. Och då skulle det vara då, om jag förstod rätt, en appearance från storebrorsan.
Nej, skulle han vara med då?
Ja, jag fattar inte riktigt. Eller om han var där liksom in spirit. Eller om det är han som hyr ut huset då. I storyn. Han nämndes i alla fall där att han skulle liksom på något sätt vara inblandad. Ja. Och han är ju... Jag tycker han ändå har en plats på den här listan. Om det är en topp 10-lista så tycker jag han ska vara med. Han gör ju liksom... Han är väldigt snäll ändå. Men han har ju många av de här. Han har ju mobbarfrisyren. Mm-hmm.
Ja, men en sån crew, han en har sån ju... helikopterplatta typ.
Ja, verkligen. Och han är också rödlätt. Ja. Vilket är liksom bra mobbar.
Ja, om han har ett köttigt ansikte också.
Ja, köttigt ansikte heter Buzz. Och har en spindel på rummet och liksom... Mm. Ja, är liksom allmänt taskig storebror bara.
Ja, och den där grejen hur... ja, men jag kommer inte ihåg om det är första eller andra filmen, men där de har den här julkonserten typ. Och han håller på retar Kevin, när han står bakom Kevin i den här kören. Och håller på och trackar honom typ. Och Kevin märker det och knuffar till honom. Och att det... Jag kommer ihåg hur galen man blir.
Är inte det tvåan?
Ja, det är tvåan. Ja, det är rätt det. Nej, men hur tokig jag fort än idag blir att det bara är Kevin som får straff för det. Det är bara han som får ta konsekvenser. Buzz får, de är så otroligt binära i sina bestraffningsmetoder. Det är alltid bara Kevin som blir drabbad på all...
Det är också det som gör att han hamnar så bra på listan, tycker jag. Att han är så självskriven, för han har den här liksom... komma undan faktorn.
Ja, och det värsta är typ att han var ju den som började med det där. Alltså det är så tråkigt att säga så, men han började på riktigt. Det var liksom Kevins respons var just en respons. Och då räcker det liksom att Buzz bara ger en smörig ursäkt. För han har lärt sig hur man formulerar sig lite grann i alla fall. Och
det är så jävla, det är liksom verkligen... en superegenskap som populärkultur att man bara kan liksom, nej, jag gjorde ingenting och så liksom att inte få skit fast man är delaktig.
Fy fan. Och Kevin märker ju att den här ursäkten är bara alltså full av skit och han förväntas ändå också be om ursäkt.
Ja,
hur, det är helt sinnessjukt.
Ja, men det är också precis en mobbar, det är den här klassiska liksom, så, du vet, så, som att han skulle säga be om ursäkt till en lärare eller förälder till synes då ärligt och sen vända sig om och bara liksom blinka eller göra så fuck you finger åt offret liksom, Kevin i alla fall i samma rörelse.
Ja,
det är så jävla
alltså.
Smooth.
Ja, men då har han dels förnedrat honom under den här köruppträdandet och sen en gång till. Alltså han är så otroligt giftig.
Ja, ja, det är lysande. Är det ju. Och vidrigt. Mm. Men vad har du... kan du plocka fram något namn?
Ja, namn har jag svårt, men du kommer veta vem det är, tror jag. Det är mobbaren i den här nyinspelningen av It. Det var honom jag tänkte på delvis i alla fall när jag berättade.
Ja, jag har inte sett den nya.
Den med Bill Skarsgård som...
Nej, precis.
Okej, men då har vi en kille som... Det som är så himla bra med honom är som karaktär, tycker jag, att han är så... Han har dels utseendemässigt har han looken. Han har typ väldigt smala ögon. Och jag har för mig att han har lite, så här, lite hockeyfrilla typ, kanske.
Ja. Och, jag får känslan av han i Stranger Things.
Ja, lite så, fast yngre liksom.
Ja.
Och han är typ... han har den där hotfulla... Liksom, man är lite rädd för honom. När han... Jo, när han liksom trackar kidsen och sådär. Men sen när man får reda på liksom att hans pappa är liksom typ en militär, tror jag. Och förväntar sig militär disciplin från sin son och typ misshandlar honom. Då är det som att han krymper i, alltså fysiskt nästan. Han blir en liten kille bara.
Ja, det är liksom den klassiska mobbadramatiken.
Ja, det är så jävla obehagligt.
Ändå. Jag skickar in Stifler.
Ja, verkligen.
Eller hur?
Han är så jävla... Man gillar honom också. Han är liksom inte den här... man hatar honom typ aldrig, nästan, tror jag.
Nej, och det fina är ju att lite som Buzz, fast han är ju också en sån sid... Han är liksom ändå en mycket mindre karaktär. Men medan Stifler ändå, han är ju ändå väldigt framträdande i filmen, men man får ju aldrig höra om hans liksom, man får aldrig veta om han har någon sån här militärfarsa som man jobbar mot honom väl, eller så. Han är ändå en blank slate.
Nej, men han är väl typ basically, är han har väl bara en mamma liksom. Man får väl aldrig veta någonting om hans pappa alls.
Nej, möjligen då att det ligger lite i att det är en frånvaro av manliga förebilder och sådär. Mm. Men det är ändå ganska outtalat. Ja. Vilket är på något sätt skönt då i det här att vi, som vi sa, att man måste nästan visa upp den förmildrande familjesituationen och jobbigt.
Att, så fan vad snyggt det är egentligen. Alltså det är nu när du säger det. Jag har ju sett de filmerna många gånger och vi har pratat om dem en del i podden och sådär. Men det är en sån jävla snygg touch verkligen. Att han är lite skev i sin personlighet liksom. Och ibland är han ganska, med moderna mått mätt, så skulle han nog liksom vara kanske lite brottslig till och med. eventuellt. Jag kommer inte ihåg exakt vad han har gjort så här, men han porträtteras ju inte som en out of control alltså kille riktigt. Han är lite utanför boxen jämfört med de andra karaktärerna.
Ja, men han levde ju också då, eller existerade i en värld och en tid när det ändå var en liksom, du vet hur killar är. Mm. Att det var en tillräcklig ursäkt för väldigt mycket beteende.
Ja, verkligen.
Ja, det är Stifler bara. Men han våldtog någon.
Ja, oh, fuck alltså.
Du vet ju, han är ju som han är.
Ja, oh, gud.
Men han är ju en väldigt, för han räknas väl ändå som mobbare, eller det får man väl ändå säga.
Jo, alltså han är ju säkert mot...
Utan att vara så ond, det är ju inte liksom skurkar.
Nej, men det är så jävla snyggt, för att han är ju typ, han är väl mest... Finch, vad heter han? Finchmeister, som man kallar sig sen. Han är ju mest hans mobbare, faktiskt. Han är ju inte så mycket på någon annan av dem.
Kallar han sig Finchmeister?
Ja, men han snor det namnet, tror jag.
Alltså, ja, från just det, för han är Stiffmeister först. Ja. Ja, jävla snyggt. Ja, vad har vi mer för liksom...
Men sen har vi den här klassiska Jan Guillou-mobbarna från Ondskan och sådär. De är ju en annan kategori lite kanske. Just eftersom...
Är det Gustav Skarsgård?
Ja, Gustav Skarsgård.
I filmen.
Och är inte våran vän Fredrik af Trampe en av mobbarna också? Eller minns jag fel? Han är en karaktär i filmen i alla fall. Jag tror att han är en av mobbarna faktiskt.
Okej, det visste
jag
inte.
Jo, men han är... Ja.
Ja, men då... Men det är det Gustav Skarsgårds karaktär som är liksom huvud... The leader of the pack?
Ja, jo, men det får man säga. Men jag tycker typ lite att...
Eller vill du liksom sortera in egentligen Ondskan-gänget som en placering kanske?
Ja, men det skulle jag nog göra.
Det är så viktigt att det är kollektivet där på något sätt. Alla utom Jan.
Ja, och jag tycker liksom lite att det är här någonstans som Jan Guillou, om man bara kollar på Ondskan specifikt i alla fall, det som gör Stephen King till en skickligare berättare, om man jämför de väldigt, väldigt många av hans böcker med Ondskan, det är liksom att i Ondskan så är då är ju mobbarna typ djävulen själv. 100%. De är liksom inte, man känner bara fy fan vad gött när Andreas Wilson liksom, när han får slå tillbaka typ. Och han gör det på ett så här genomtänkt sätt typ. Han har en plan för det typ. Det tycker jag lite är, det är ju tillfredsställande när man ser den filmen, och det är en stor anledning till att den filmen är så himla och boken är så populär. Men
ja, men det är också det som gör att Ondskan ligger närmare att vara en sann veckotidningsberättelse än en kanske då Stephen King filmer.
Ja, precis.
För just att det är liksom det här med att det är den som också, vad som är huvudrollen i berättelsen, sitter ostörd vid rodret och bestämmer allt liksom.
Jag tänker att
det... och när det är liksom, och då det tyder ju på sanning då, som vi brukar säga, för att annars är det så här, ja, men det kanske fanns någon förmildrad, de kanske inte heller hade det så lätt, mobbarna. Så bara, ja, det skiter jag i. Det är min berättelse nu.
Nej, men,
det är jag som har skickat in till alla skriker Jan Guillou.
Jag tänker att den Jan Guillou som skrev Ondskan också hade mycket, mycket mer ilska i sig. Jag tror att han i alla fall vid det tillfället inte hade de förlåtande dragen som han nog har plockat på sig lite mer i senare år. Jag tror att Stephen King kanske i sin personlighetsutveckling och sitt sätt att skriva hade nog bearbetat den här perioden lite mer. Lite tidigare än Jan Guillou kanske. Jag tror att det är därför Stephen King inte gör sina mobbare till 100%iga monster, för att han är lite mjukare i själen typ, liksom på något sätt, än vad Jan Guillou är.
Mer hittepå tror jag också, va?
Ja, men...
Eller liksom, var Stephen King mobbad?
Som, ja, alltså jag är ganska säker på att han... Det var ofta såna här, ja men greasers som de kallas, med flottigt hår liksom, eller så här med pomada i håret och sådär.
Ja, ja, alltså liksom, vad ska man säga?
Med raggare typ.
Ja, 50-talets arbetarklassstekare.
Ja, men de hatade han. Eller, ja. Men han har liksom... Han har ju vuxit igenom det där på något sätt, tror jag. Jag tror, en teori jag har är liksom att han i vuxen ålder var med om ett trauma. Det här när han blev påkörd och var nära att dö, typ. Jag tänker att Jan Guillous trauma skedde i barndomen, primärt. Ja. Okej, sen satt han i sig i fängelse också, men det verkar inte varit jättejobbigt.
Jo, nej, men jag menar då att det känns som att just liksom... jag ska visa de taskiga när jag var barn. Lågan brinner mycket kraftigare hos Jan Guillou, medan då Stephen King kan liksom, ska man säga, kosta på sig att vara lite mer chill med det där, för det är inte hans egen, det är inte sin egen uppväxt han återkommer till, utan hans liksom trauma, det är något annat då. Medan då Jan Guillou bara, han kan liksom inte ge antagonisterna the benefit of the doubt, eller liksom någon förmildrande backstory, för att han ser ju den där riktiga original Gustav Skarsgård framför sig då.
Just liksom, det. Ja, precis. Det är rätt intressant att se det där. Jag läste ju, jag läste Brobyggarna som Jan Guillou skrev.
Är det en av de här i den här nya, hans nya serie?
Ja, det stora århundradet tror jag. Det är en del den heter. Lite på rekommendation av våran lyssnare Tova, som älskar Jan Guillou. Efter att jag hade kastat lite skit på honom. Och den är ju väldigt bra.
Jag älskar också Jan Guillou.
Ja.
Du gör inte det riktigt, eller?
Jag tycker om senare Jan Guillou rätt mycket faktiskt. Alltså, jag är sugen på att läsa de andra böckerna i den serien också.
Ja, ja. Nej, men Ondskan har jag givetvis inte läst, för att när jag var ung så var det så här, då var det mer av ett ställningstagande att inte läsa Ondskan.
Ja, jag fattar.
Men man ändå tycker att den var liksom, sånt jag säger. Så att, på det sättet så absolut. Men det är ju mitt vanliga liksom, koketterande med att det var så jävla alternativ, eller liksom veta bättre, det är jättetuntigt, men ja, men precis, men samtida gubbjanne tycker vi mycket om, men man måste ändå kunna få analysera lite och så. Okej, men har vi några fler mobbare ur röven, eller ska vi låta den diskussionen få fortsätta i Facebook?
Ja, jag tycker det är en ganska bra idé, för att nu har vi ändå kickat igång lite. Vi har haft några olika typer av mobbare och några lite olika personlighetstyper som kan vara mobbare. Och då får vi se, så bomba gärna med förslag på era favoriter i Facebookgruppen och sådär. För att jag tycker att sånt där är jätteintressant.
Så gör vi det till en kollektiv insats. Det är jättekul. Och släng julpysslet, bränn gilangerna och så liksom plockar ni fram mobbarkartoteket.
Fan vad kul. Och vi får se också om någon av mobbarna passar in på den i min berättelse också.
Ja, just det. Det var ju där vi började. Ja, perfekt. Vi ska också tänka så här. Vi kan också, när vi nu har Facebook-tråden på uppe för diskussion här. Det är ju jul snart och nyår snart. Och vi, precis som alltid förr, tågar ju liksom, traskar ju på, trampar vidare genom jul och högtider och allting. Vi är ju inte som många andra poddar att liksom liksom vila och
nej,
sånt.
Nej, vi kör på.
Ja, så vi tutar på oförtröttligt och då kanske man ska ändå undersöka lite om det finns intresse för ja, jag vet inte, julspecial har vi haft något år och hittat lite julberättelser. Någon gång gjorde jag någon typ av nyårs förutspåelser, tror jag. Vi tittade i kristallkulan, året som ska komma. Så, ja, om du, skriv i Facebookgruppen eller till oss på Instagram om det är något speciellt som ni önskar er, kära lyssnare. Mm. Julkalender, ja. För sent.
Det blir inget
alltså,
med det.
Kommer inte dragandes, ingen jul. Nej, det blir inget med det. Ja, det är om det.
Ja.
Jonas,
ja.
Take it away.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag var en mobbare. Som barn var jag riktigt elak. Men jag hade det väldigt svårt där hemma.
Ja.
Min mamma struntade i mig och min pappa slog mig. Var det därför jag alltid bråkade?
Alltså en mening tog det innan. Ja. Det, liksom, det är mig det är synd om. Det är som Alec Baldwin i den här skjutgrejen. Ja. Att han är så här, han återkommer till att säga ja, det är väldigt liksom, det är inte i alla fall, jag vet inte vems fel det är, men det är inte mitt i alla fall.
Nej.
Och jag mår jättedåligt över det här. Ja, ja, men en annan är död.
Verkligen.
Ja.
Nej, men det här är ju, ja, men det blir ändå spännande att se vad för typ av mobbare. Vi har ju ett par stycken. Fan, du har, vi tänkte inte på det. Vi tog inte med ett enda kvinnligt exempel. Regina George till exempel i Mean Girls är ju otrolig. Såklart.
Ja, just det. Frisk upp.
Men det är Rachel McAdams karaktär som är på Lindsay Lohan. Och det är den här maktkampen kring den här boken, den här skitsnackarboken de har.
Ja, just det.
Men vi kan se om det är igen Regina George, för det verkar vara en kvinna i alla fall. Mobbare. Jag har varit en mobbare.
Nu skryter du bara om det.
Det är fruktansvärt nu när jag tänker på det. Jag försöker att låtsas som att det inte är sant, men tyvärr vet jag allt för väl att jag är skyldig. Väldigt skyldig till något så avskyvärt som det är att vara en förtryckare. Ja, och du gillar verkligen att förnuda på språket också, märker jag. Man märker att hon gillar att stila och jobba på formuleringar. Så.
Ja. Kanske en vidrigare egenskap än att vara mobbare. Alltså, du vet, sitter och ska berätta om liksom, sina ungdomssynder och så här med någon, för någon liksom, som bara, eller ska bikta sig eller någonting och bara, jaha, ja, jag har ju varit en, under många år har jag varit en mobbare som har slagit och det har varit psykiskt mobbing och liksom hela batteriet och så här. Ja, min son eller min dotter, det är, du kan få Guds förlåtelse för det. Det är fint att
tack.
Du ändå. Ja, tack! Något mer? Så här när jag har dig i biktstolen. Ja, jag gillar ju att så, jag brukar kalla mig lite av en ordsmed.
Stick och brinn.
Stick och brinn.
Att kränka och håna och ibland till och med knuffa andra människor, bara för att man vill. Det är långt ifrån okej. Och naturligtvis är det ännu värre när man är elak mot dem som är mindre och försvarslösa. Och så var det i mitt fall. Jag gav mig på dem som inte kunde eller vågade protestera. Jag var en tyrann helt enkelt.
Ja.
Det är hemskt att säga så om sig själv, men det är sanningen. Jag tror att andra mobbar också försöker förklara sig och hitta försvar, men man vill helt enkelt inte se det onda inom sig utan skyller på andra omgivningen. Men man har alltid ett val.
Man skulle behöva lite specifika erkännanden här nu liksom, för det är väldigt, så här, väldigt svepande. Mm. Men du vet, så här, ja, kan du säga något speciellt tillfälle när du var elakt? Ja. Då, så här, nej, jag vill inte gå in på det.
Vi kan bjuda på lite specifika tillfällen där föräldrarna var elaka mot henne i alla fall.
Okej, ja, för då är det
lättare. Lättare att komma ihåg. Man behöver inte bli en mobbare bara för att livet inte varit så snällt mot en. I mitt fall vill jag gärna skylla på mina föräldrar. De tog inte hand om mig på ett bra sätt. Mamma var ändå snäll men förstod inte alls hur man ska vara när man är just mamma. Jag fick kramar och sitta i hennes knä, men det var när hon ville ha tröst och kärlek. Vänta lite. Ja, jag fick kramar och sitta i hennes knä. Men det var när hon ville ha tröst och kärlek och inte när jag behövde det. Hon brydde sig inte alls om att trösta mig och blåsa på mina skrapade knän. Det går över, sa hon bara. Inget att böla för. Barn har hela tiden sår och blåmärken, det hör till.
Wow, alltså det där att böla, det tycker jag var det är en så väldigt sann detalj.
Mm.
Och någonting som jag är väldigt, du vet, att säga så till sitt barn. Mm. Böla, det är verkligen så, okej, okay, det kan en liksom känslo avstängd faster eller farbror eller något sånt där säga. Det är inget, eller någon så gammal liksom, som inte vet hur det funkar, som aldrig sett ett barn, som bara, det är inget att böla för.
Eller hur?
Men du vet, en mamma hårt. Bara sluta böla.
Mm. Ja, det är fan elakt alltså. Mamma var en svag person. Hon orkade inte ta hand om mig. Gud vad du är jobbig, sa hon.
Ja, när mobbar hon sin mamma också.
Gud vad du är jobbig, sa hon. När jag undrar vad jag skulle få till frukost.
Nej, står det? Wow.
Ja, sen tog hon
det är verkligen djävulen mamma här.
Sen tog hon fram en kopp kaffe och en macka till mig, trots att jag bara var ett litet barn.
Otroligt. Fy fan.
När jag blev större fick jag fixa maten själv. Mamma låg i sängen och läste tidningar och orkade inte. När kylskåpet var tomt fick jag en slant att gå och handla för. Jag måste erkänna att det blev mest snabbmakaroner och kanske en korvbit och så godis förstås. Ingen riktig mat. Jag visste ju inte ens hur man lagade mat. Det var självklart ingen bra kost, så det var tur att jag fick mat i skolan under terminerna.
Ty fan.
Mamma jobbade inte.
Nej, big surprise.
Hon var för klen i nerverna, sa hon. Hon var för klen för det mesta faktiskt. Men ibland blommade hon upp och då ville hon gå ut på lokal och festa. Jag tyckte det var pinsamt när hon klädde sig som en tonåring med höga stövlar, kort skinnkjol och åtsittande jumper. Hon var ju en vuxen och min mamma. Jag ville att hon skulle se ut som de andra mammorna till flickorna i min klass och inte vara så hårt sminkad. Jag tyckte att hon såg vulgär ut och jag skämdes. Mm.
Ja, alltså...
Det svänger lite mellan, utan att analysera riktigt den delen än, det svänger mellan sant och falskt hela tiden, tycker jag.
Ja, ja, verkligen. Ja, där sa du det.
Att man tror på henne först och sen bara, den här grejen känns som något ur en Jonas Gardell-bok eller någonting.
Ja, visst gör det det. Precis, någon som vill liksom bli nästa Gardell. Det var en bra beskrivning.
Jag var olik alla andra i klassen och jag såg att han skrattade åt mig bakom min rygg. Det skulle de inte ha gjort. Jag lät ingen hånskratta åt mig. Då skulle de få igen dubbelt upp. Pappa gick aldrig med henne på fest. Va? Henne? Mamma. Ja, men du har inte pratat om mamma på ett stycke nu.
Nej, precis. Och pappa har väl överhuvudtaget inte...
Nej, okej, förlåt. Jag hoppade över, råkade hoppa över ett stycke här. Vi tar om. Mamma såg vulgär ut och jag skämdes. Vi tar det därifrån.
Mm.
När det gällde mig och mina kläder så tog mamma med mig ut på stan någon gång per år för att handla nya plagg. Hon ville absolut bestämma vad jag skulle ha på mig och det var inte alls de kläder som jag kände mig bekväm i. Jag hade hemska kläder enligt vad jag själv tyckte, men mamma menade att jag var fin. Jag var olik alla andra i klassen och jag såg att de skrattade åt mig bakom min rygg. Det skulle de inte ha gjort. Jag lät ingen hånskratta åt mig. Då skulle de få igen dubbelt upp. Pappa gick aldrig med henne på fest. Ja, det är fortfarande en konstig övergång.
Ja, det är ändå. Ja. Plus att pappa har ju inte besvärat sig med att dyka upp i texten.
Nej,
för en
precis.
Upp, typ.
De gjorde egentligen ingenting tillsammans. Pappa jobbade mycket. Han måste ju försörja oss. När han var hemma var han ofta irriterad på mamma. Han tyckte att hon kunde kliva upp i sängen och laga mat tills han kom hem. Det var det minsta man kunde begära av henne, tyckte han. Och det städades nästan aldrig hemma hos oss. Det var stökigt, smutsigt.
Det känns som att... borde det inte komma liksom alkoholstycket snart?
Ja, men jag tänker att hon kanske var mer typ så här deprimerad typ. Att hon bara är hemma typ och inte gör... Att man är så här helt passiviserad typ. Att det är mer
ja, fast hon verkar ändå så här, ja, hon kanske är lite liksom alltså så här mandepressiv eller någon typ av jag vet inte, bipolär,
ja,
just
typ.
Det här att det blir liksom lite skovat, så då ska hon ut och festa och liksom ha jumper på sig eller vad.
Ja, men alltså märker du hur mycket en stor del av berättelsen som bara ägnas åt bakgrunden? Hon säger först att man inte ska skilja ifrån sig, att man har ett val, men sen kommer en lång berättelse om hur det var hemma. Lite
ja,
skyller hon ju ifrån sig. Alltså,
ja. Ja, okej, jag var en mobbare. Okej, lite om min taskiga mamma nu då.
Jag var en mobbare och det finns ingenting som kan försvara det. Alla har ett val. Men så här var det hemma hos mig. Brrr. Gud.
Ja, det är verkligen precis som vi visste.
Och det städades nästan aldrig hemma hos oss. Det var stökigt, smutsigt och luktade illa. Mamma brydde sig inte och pappa klagade och var arg. Pappas ilska gick ofta ut över mig. Jag var i vägen för honom. Han ville lämna mamma, men det kunde han inte för min skull, påstod han.
Wow.
Det hade nog varit bättre om han tagit ut skilsmässa. Då hade jag sluppit pappas frustration. Han slog aldrig mamma, men han slog mig. Han slog mig hårt och ofta utan anledning. Åtminstone förstod inte jag varför han var så arg på mig. Jag fick till exempel ett kraftigt slag över kinden så att jag blev alldeles röd och svullen och det gjorde ont, riktigt ont. Ja, men gud, vad hon trycker på sån här, det gjorde ont, riktigt ont. Han slog mig ofta. Det var den typen av upprepningar hela tiden.
Ja, verkligen. Det är så stila med text, som du sa. Men alltså, ändå lite konstig detalj tycker jag. Vi tar med oss den, att han liksom allegedly då enligt henne inte slog mamman men henne. Det känns ovanligt.
Ja,
inbillar jag mig utan att ha någon aning egentligen, men det känns som att alltså slår man en så slår man alla, då det är lite konstigt att bara hålla sig till.
Ja, jag håller med.
Barnen är... tror jag.
Jag förstod inte alls varför. Kanske bara för att jag fanns där framför honom, för att jag var någon som han kunde slå utan att jag vågade protestera. Kanske för att han inte stod ut med att se mig, jag vet inte. Jag trivdes inte hemma. Jag kände mig inte trygg och jag kunde aldrig ta hem någon kamrat. Mamma orkade inte med lek. Hon ville ta det lugnt och tyst. Ha det lugnt och tyst, och jag skämdes för hur vi hade det. Ingen skulle få se hur illa det var ställt hemma hos mig. Ingen skulle få tycka synd om mig. Jag ville framstå som stark och tuff inför andra.
Det är märkligt ändå att man känner så lite sympati för den här jobbiga bakgrunden. Och jag tror inte att det är för att vi vet att hon är så mycket mobbare själv, utan jag tror att det är för att vi stör oss på hennes liksom ordsmedande.
Ja, eller hur? Det är som att det läggs ett filter över liksom berättelsen som bara...
Ja, när du berättar på det här viset så känner jag bara så här, du förtjänade det säkert.
Kanske lärde jag mig av pappas beteende att man kunde ge sig på de svaga och ge igen för sin egen frustration. Jag mådde inte bra, och då skulle inte heller mina klasskamrater må bra. Åtminstone inte de som inte kunde försvara sig. Kanske var det så, jag vet inte. Men jag var ingen trevlig person och ingen ville ha mig som kamrat. Det förstår jag nu, och det förstod jag nog men det förstod jag nog inte då. Okej, mina lärare klagade förstås till mina föräldrar och skickade hem lappar. Mamma orkade inte bry sig riktigt. Hon pratade med mig ibland, men utan engagemang. Pappa däremot var närmast stolt över mig. Jaså, du kan ge igen, det är bra, sa han. Man ska inte låta någon trampa på en. Då är det bättre att slå först. Va? Det var väl så han resonerade när han gav sig på mig, antar jag. Det var först när jag fick byta klass och kom till en ny i nian som det ändrade sig. Jag fick en klassföreståndare som såg mig och förstod hur jag hade det och varför jag var tvungen att hävda mig mot de andra. Hon pratade med mig och engagerade sig verkligen. Och för henne berättade jag allt, och hon förstod och stöttade mig. Äntligen hade jag en person som jag litade på fullt ut och som tyckte om mig trots att jag var stökig. Jag är henne evigt tacksam och håller fortfarande kontakt med henne. Hon blev min trygghet och min livboj, och jag lyckades bryta mitt beteende.
Men jag väljer att inte hitta på något namn.
Ja, eller hur? Nu är jag vuxen och har egen familj. Jag har två små barn och som jag verkligen tycker om. Jag kan inte förstå att en förälder kan slå sina barn. Jag kommer i alla fall aldrig att göra det. Livet blev bra för mig till slut, och jag hoppas att de som jag mobbat också mår bra. Jag ville dem inget illa egentligen, och jag har inget bra svar på varför jag har en sån elak person, Sanna. Du har väl...
du har bara ägnat en hel berättelse åt.
Ett A4-ark. Åt liksom... Va? Hur? Ja, jag vet inte.
Otroligt.
Utmattande.
Ja.
Det var ju ingenting om alltså mobbandet.
Nej, verkligen inte. Det var ju...
Vilken jävla falsk marknadsföring. Alltså inte bara i rubriken, utan även hur hon själv valde att frama storyn.
Ja, verkligen. Vi gissar på en gång, tycker jag, för det finns kul att säga, intressant att säga om det här. Då tror vi att den här berättelsen om mobbaren och ordsmeden Sanna, vi tror att den är 1, 2, 3
falsk. Ja, det är den.
Jag tycker det enda sanna i historien är att just det här liksom, att den inte alls, den heter typ ett försvarstal, men handlar inte alls om det.
Nej. Och det,
eller den handlar inte precis, den handlar bara om det. Den handlar inte om liksom något erkännande eller berätta om hur hon var som mobbad, utan bara bortförklaring eller försvar kring det. Liksom.
Ja, och sen hur hon inte, en sån person som har lagt så mycket tid åt att rannsaka sig själv i vuxen ålder och nu i vuxen och sådär, att hon inte har kontaktat sina offer och bett om ursäkt, det känns som att det hade en sån person gjort, tror jag. Om man har reflekterat så mycket och faktiskt funderat på hur de har det, då tror jag att hon hade gjort det. Liksom.
Ja, men också liksom, jag tycker också att alla de här detaljerna med den jobbiga bakgrunden, alltså beskrivandet, det lilla som finns ändå av hennes mobbande själv, och det här med att byta skola, skicka hem lappar, en ny klassföreståndare som hjälper mig, men jag hittar inte ens på något namn till den. Och att säga, jag vet inte, det känns som att det är för, det är liksom Jonas Gardell-plagierat.
Ja, ja. Verkligen.
På så många ställen.
Ja, men jag håller verkligen med dig. Det blir så... Det är något med det konstlade språket också. Det känns oäkta bara.
Ja. Ja, ja men verkligen. Det känns lite så, vad ska man säga, sökt och konstruerat bara till känslan. Mm. Ja, nej Sanna.
Det blir inget.
Den där lurar oss inte. Bättre lycka nästa
gång. Det fan var rått om det är. Alltså, är det sant så är det ju väldigt rått. Men då har du, Sanna, då har du inte berättat någonting om dina... Alltså du har bara berättat om din bakgrund och ingenting om vad du gjorde mot några andra. Då hade det liksom...
Nej, nu gör hon ju bara den buzz-grejen att hon liksom säger förlåt och samtidigt ju pekar fuck you bakom ryggen på föräldern. Typ.
Ja, precis. Det är så jävla... Ja, men svag vad ska man säga, botgöring.
Ja, exakt. Om du säg förlåt igen och den här gången måste du mena det.
Fan också.
Ja. Nej, det blir nej på den. Och då är det dags att koppla av TV6-lyssnarna. För nu blir det Patreon-exklusivt andra halvan. Och då tycker jag att du ska hoppa på det tåget. Mm. Gå in på patreon.com/ratt upp i verkligheten. Och då slipper du det som reklam. Och det, ja, det blir bara superbra på alla vis.
Ja, fan vad gött.
Gör det nu. Tack så länge. Mm. Annars så kommer vi fortsätta här bara med glada miner när vi läser berättelsen. Hans son förstörde vår semester.
Fy fan vad nice.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.